Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Och vi vet att många av er som lyssnar har varit med om en uppväxt som har varit allt annat än enkel. Men det går förstås att vända till framgång och lycka och välmående ändå. Det vet dagens gäst allt om. Vi säger varmt välkommen till Love is Blind-stjärnan och inredningsstylisten Chrissy Hedenstedt. Varmt välkommen! Hur känns det med all uppmärksamhet måste vi fråga dig? Det är ju så många som älskar Love is Blind och inte minst dig.
Alltså uppmärksamheten jag får är ju för det mesta bara positiva. Det är bara kärlek man får. Men sen är det själva mängden av intryck som blev så mycket mer på så kort tid som är kanske förhållandevis svår att hantera fortfarande för mig. För det var väldigt snabb. Det var en väldigt snabb och kort portal mellan ett väldigt vanligt och privat liv och ett nytt liv där alla är någonstans. Ja, inte alla. Ta det lugnt. Men många är väldigt investerade i saker som man i vanliga fall håller privat. Så det har varit märkligt. Men också kul samtidigt. Det ger och det tar. Som allt annat i livet.
Ja. Och du har ju varit så modig och berättat så starkt om saker du har gått igenom som kanske inte alla vågar berätta om. Och hur har du mötts när du har vågat berätta lite grann? Kanske också vad du ska berätta idag?
Jag har fått en väldigt positiv mottagande av alla som har lyssnat. Och det är många som har känt igen sig och känt att det är väldigt viktigt att någon i ett öppet forum vågar prata om det högt. Och för mig så är det också en process för att jag också varit tvärtom där jag inte pratade om det. Jag tyckte att det är skämmigt och lite tabu att vädra sånt öppet. Så för mig var det att för en gång skulle vara 100% ärlig och autentisk ett jättestort steg i min egen resa. Och jag är bara glad att den får andra människor att också känna sig mer normala.
Ja,
det är det jag själv väldigt länge längtade efter att få känna och trodde någonstans att jag inte skulle göra. Tills jag insåg att det inte är så onormalt att vara som jag är och har varit med om det jag har varit med om.
Nu blir man ju nyfiken säkert verkligen. Om man lyssnar. Om vi backar bandet till när du var 4 år ungefär, så där kanske då du har dina tidigaste minnen ungefär. Du växte upp i Estland.
Ja.
Berätta.
Jag växte upp med min mamma. Min biologiska pappa och min mamma gick skilda vägar långt innan jag har mina första minnen ifrån. Och ja, man har ju sina fragmentariska minnen från den barndomen. Och Det kan vara lite kaotiskt för mig själv att fortfarande komma ihåg och resonera kring, för att hur jag uppfattade det som liten och hur jag uppfattade det som idag är två väldigt olika historier. Men jag minns ju en mamma som behövde mig väldigt mycket redan från att jag var väldigt, väldigt liten. Jag kommer ihåg att jag fick liksom gå och handla och även handla alkohol åt henne med en handskriven lapp där hon OK-ade det till butikspersonalen. Och det är typ det jag minns från den tiden. Och sen mina ensamma timmar, för jag hade en tendens att fly in i skogen och bygga kojor ensam. Det är typ mina, det är väl de minnen jag har mest av i förhållande till de minnen då jag kände att, så som jag ser på det idag, att jag redan så jobbade, skaffade mig ett jobb där hemma som omhändertagare av min mamma då.
Mm. Men alltså, du är 4 år gammal och du får redan, alltså när du är så liten, får du lappar av din mamma att gå och handla alkohol.
Ja.
Din mamma var fast i ett missbruk.
Ja, det förstod jag väldigt sent tyvärr, men ja, det var hon. Och jag vet inte ens om jag skulle kunna säga att det var ett missbruk av en viss substans. Det var bara, det var alltid någonting. Om det inte var ätstörningar, så var det alkohol, så var det mediciner, relationer. Jag ser det som att hon hade ett missbruk av allt som på något sätt kunde vara destruktivt för henne.
Mm. Du pratar om grå dagar också som din mamma hade. Vad var det?
Mm. Det var de dagarna då hon inte gick upp från sängen. Och då hon sa att hon var sjuk. Och då fick ju jag då dels klara mig själv, men också dels ta hand om henne. Hämta vatten, gå och handla.
Mm. Hur liten var du då när du fick göra det här?
Som tidigast kan jag minnas att det var 4 år.
Mm. Hur kändes det att som så litet barn, alltså, ta så mycket ansvar och nästan behöva vara den som kanske är den vuxna i relationen med sin enda förälder då?
Ja, det jobbigaste för mig var att det var som en hemlighet mellan mig och mamma. Så jag fick alltid liksom ett manus som jag skulle utgå ifrån när jag pratade om det utåt. Typ om mormor ringer så säger du att mamma är på jobbet och du är med den här. Typ. Och om någon frågar så säger du att allting är bra och så vidare. Mm. Och det var väl det jag kände, att okej, jag och min mamma har en hemlighet och det är det innebär att vara en familj. Att man döljer saker från omvärlden och skyddar varandra genom det.
Mm.
Så jag resonerade ju inte så mycket kring min roll som barn och hennes roll som mamma i det hela. För att jag hade ingenting annat att jämföra med.
Vad sa omvärlden då? Alltså de måste ju ha märkt, grannar eller skolan, att det är någonting som inte stämmer här med Chrissy. Alltså, hennes mamma kommer kanske inte till skolan som de andra föräldrarna. Där det,
ja.
Vad hände? Vad sa de?
Det var ju ganska svårt för omvärlden att reagera då jag och min mamma flyttade 27 gånger under tiden vi bodde i Estland.
Åh, herregud.
Så vi flyttade otroligt ofta.
Mm.
Jag bytte skola, jag minns inte om det var 4 eller 5 gånger. Så det fanns ju aldrig någon som var där under tillräckligt lång tid för att kunna reagera. Och de i vår närmaste familj, de, alltså min, jag har ju pratat om min uppväxt med min släkt från Estland, dels min moster som var väldigt nära oss under hela min uppväxt. Och frågat, jag har ställt lite frågor kring hur de uppfattade det, för att någonstans när jag var 26 år så började jag se på saker väldigt annorlunda och började få tillbaka minnen som jag ifrågasatte om jag hade hittat på och så jag behövde prata med någon som var där. Och då fick jag ju det bekräftat, att hela familjen visste att min mamma var lite annorlunda. Hon värderade annorlunda saker, hon kunde lämna mig ensam när hon fortfarande amma och sen låtit mig vara ensam i, under en kort period tills min moster kom för att passa mig.
Mm.
Utan att lämna pengar till mat eller utan mjölk i kylskåpet. Så alla i familjen såg ju det som hände och tyckte nog inte att det var okej någonsin. Men man kan också bara göra så mycket.
Mm. Men när det handlar om ett barn, tänker jag ändå att om man är orolig att barnet far illa, även om det förstås är, apropå det här, att hålla ihop kanske som en familj och dölja saker för att man... Tror du att det var att de ville skydda din mamma då, att de inte gjorde något? Eller var det att de inte vågade se hur illa det egentligen var? Eller?
Jag tror att det handlade mycket om resurser. Det fanns inte så många utväg under den tiden i Estland, under då, i den den samhällsklassen som vi levde i där och då. Det var inte en, alltså vi hade inte social som vi har i Sverige på samma sätt, som fanns tillgänglig i varje kommun. Så de hade nog inte så många alternativ förutom att bara försöka finnas där så mycket som möjligt när det behövs.
Det var en hel del pojkvänner också, nämnde du, att det var många män som kom och gick. Hur var det för en liten tjej att, inte nog med att mamma då inte verkar alls vara psykiskt stabil och olika problematik, missbruk och substanser som du nämner. Och så dessutom kommer det en massa nya karar hela tiden in genom dörren. Alltså, det måste ha varit lite läskigt, eller hur kändes det?
Ja, det kändes väldigt otryggt. Att inte veta vem det är som är i vårt hem emellanåt. Det är en ganska, eller det är en väldigt obehaglig känsla för ett litet barn. Men sen under hennes seriösare relationer som blev lite längre, så kunde jag ju också börja söka någon slags trygghet i den nya personen som kom in i vårt liv. Vilket oftast var ju ändå förgäves, för det var ju inte jättesunda relationer min mamma levde i, dessvärre. Och det var inte heller jättesunda människor.
Berätta, vad var det för människor som kom in genom den?
Ja, men jag skulle ju väl... Gud, jag har aldrig tänkt på den frågan på det sättet. De var alla väldigt olika varandra. Men det de hade gemensamt var att alla till en början var väldigt benägna att ta hand om min mamma. Mm. Det var mycket det som hon gick efter. Någon som kunde bistå ekonomiskt eller med bara mentalt eller vad det nu var. Hon är inte här längre idag för att kunna svara på de frågorna, och jag fick inte några bra svar från henne när hon levde heller. Men det kunde vara väldigt, det var väldigt olika personer, men relationerna i sig var alltid destruktiva. Jag såg, de var sällan kärleksfulla under en längre period än ett år. Tills det blev konflikter och bråk och skrik. Och det här är någonting jag inte riktigt bearbetat. För att som barn så tänkte jag alltid att det var de här männen som var problemet. För jag hade en sån stark inneboende känsla av att jag vill skydda min mamma. Och att det är det jag kom hit för att göra. Men nu också när jag vuxit upp mycket med min låtsaspappa, som jag kallar för min pappa idag, och har sett vilket fint hjärta han har och vilken fin person han är och hur mycket han verkligen försökte att bara räcka till för alla så att det skulle bli bra någon gång, så ifrågasätter jag ju såklart alla mammas relationer och tänker bara så här, det kanske alltid började från henne. Vilket känns ju ganska rimligt med tanke på min upplevelse jag har haft med henne, då hon kunde bli väldigt våldsam och okontrollerbar under egentligen inte så stressade situationer om jag själv tittar på dem som vuxen idag. Så det var alltid från alltså killar som hade eget företag, jätteframgångsrika, till snubbar som jobbade på teater, backstage. Alltså det fanns liksom ingen röd tråd. De var skalliga, långhåriga, välvårdade.
Men hur var de mot dig då?
Det var ingen av dem som var elak mot mig. Det var flera av dem som jag kallade för min pappa, för att jag just för att jag hittade en slags trygghet i de relationerna. Och jag var med om flera tillfällen då mamma var aggressiv mot mig och någon av hennes killar då har gått emellan och försökt att skydda mig i den situationen. Så,
men du, vad tror du det var med din mamma? Du har ju förstås försökt söka svar på det här. Men jag tänker, du säger att hon blev aggressiv. Var fjärde barn i Sverige faktiskt idag säger att man har blivit utsatt för våld av en vuxen. Ofta är det ju en förälder. har du några minnen av att du blev slagen?
Ja, gud ja. Otaliga gånger.
Vad var det som hände då?
Det kunde vara någonting så enkelt som att jag råkade ta sönder en keramikstaty på ett bord. Och då kunde hennes ilska liksom blåsa upp väldigt, väldigt snabbt. Och det som var så jobbigt var att någon vecka efter så kunde jag ju råka göra exakt samma sak och få en helt annan reaktion.
Mm.
Så det var det som var så skrämmande för mig. Det var inte själva slagen eller den här fysiska biten som var jobbig för mig, utan det var det här att inte veta och alltid känna mig rädd för möjligheten av någonting. Ja.
Så den psykiska misshandeln var nästan värst liksom?
Ja, 100%.
Mm.
Det fysiska, det kom till en punkt där jag kunde liksom stänga av. Så att jag fick nästan som en utomkroppslig upplevelse i de stunderna, för att som barn så är man väldigt hjälplös. Jag kunde inte försvara mig. Så det kunde jag bara trycka bort och själv flyga iväg någon annanstans i sinnet. Liksom. Mm.
Vad var du då när de här slagen kom och du åkte till ditt safe place och skildes från din kropp nästan? Vart var du då?
Det är svårt att svara på. Men någonstans där man inte känner någonting.
Mm. Hur kunde den här psykiska misshandeln se ut?
Det var ju mycket av dels det jag beskrev nu, att inte veta vilken reaktion jag får för det här. Till exempel som att ta sönder en liten staty eller komma någon minut för sent från jobbet. Det var ju väldigt skrämmande. Men sen var det också, desto äldre jag blev, desto mer jag kunde tala för mig, desto mer provocerad blev hon av att jag inte bara tog det.
Mm.
Och då gick det ju över till väldigt grova kränkningar som gick på min personlighet och mycket saker som att mina vänner inte tycker om mig och att jag är en vidrig människa och att jag manipulerar henne och ja, mycket, det är lite svårt att
förstå.
Gå tillbaka till vad som har sagts och gjorts liksom. Men det gör ju någonting med ens självkänsla.
Mm.
För hon var ju min, ja det är löjligt att säga att hon var min trygga punkt fast hon var så himla otrygg, men det var ju hon, så jag hade ju bara hennes recensioner att gå på. Så om hon sa att jag var värdelös och att ingen skulle tycka om mig, så var ju det tvungen att vara sant för mig som barn.
Mm. Hur var du, alltså att höra de här orden och kanske då tro på de här orden, eftersom hon skulle vara din mamma och trygghet och det var det enda du hade liksom.
Mm.
Vem tror du att de andra såg? Alltså även om ni flyttade 27 gånger, helt otroligt många gånger som liten under uppväxten. Men vem såg de här andra som såg den här Chrissy? I skolan, lärarna, de andra i klassen och sådär. Vem såg dem tror du? Hur var du där?
Ja, jag har ju funderat på det här väldigt mycket. Och min räddning och också kanske inte alltid det mest hälsosamma som hände mig, det var ju att jag hittade teater väldigt tidigt.
Mm.
Och började gå i olika scenskolor och syssla med teater och musik. Och det jag fastnade för, det var ju den här känslan av att gå in i en roll.
Mm.
Och det var någonting som jag sen insåg att jag anammade även i mitt privatliv väldigt, väldigt mycket. Så jag skapade liksom en karaktär som bara klarade av allting och där som hade det bra.
Mm.
När jag var i skolan och med vännerna. Jag liksom skapade en falsk självsäkerhet. Eller den var inte falsk, för den personen som jag gick in i rollen utav, hon var självsäker och ingen kunde göra henne illa liksom.
Mm.
Så jag tror att väldigt många personer såg det. Just den karaktären.
Mm.
För jag var väldigt social. Och
ja. Hur gick det i skolan?
Det gick bra fram till så att jag var fram till så att jag började komma in i tonåren.
Mm.
Tills dess gick det väldigt bra.
Mm.
Jag var väldigt duktig på språk och matte och sånt som man blir klappad på axeln för som barn. Att vara duktig på.
Ja. Har någon av de här lärarna eller så hört av sig till dig? De kanske inte har sett din, alltså den offentliga person du har gått och blivit här nu i Sverige. Eller har du hört av dem någonting? Tror du att de vet det? Hur det har gått för dig?
Faktiskt inte.
Nej. Det är spännande. Jag måste bara dra en parallell, för när du säger det där, jag vet, jag blev också utsatt en del för våld, inte så mycket som du blev alls tror jag, men jag, när jag har berättat om det senare som vuxen, så har jag ju haft liksom lärare som har hört av sig till mig och sagt, men herregud, jag kunde aldrig tro att det var du.
Mm.
Och det låter lite grann som samma sak med dig, att det är nog inte helt ovanligt kanske att man bara får hantera, bara går in i, som du säger, en roll för att liksom försöka få också få ha lite kul där man är liksom i skolan och bara, nu är jag den här personen och bara välja det.
Ja.
Otroligt.
Minns du första gången när du insåg att det här inte var normalt? För som barn, så när man är riktigt liten, då tror man ju liksom att det här är allas verklighet.
Mm.
Minns första gången det var så här, men vad fan, det här kanske inte är hur alla andra har det.
Ja, det var, jag tror det allra första gången jag såg en skillnad, det, då var jag kanske 9-10 år. Men då var det också att jag var på besök hos en klasskamrat som bodde i ett väldigt flott hus och hade det väldigt gott ställt. Och jag tänkte ju då att så här, okej, men det är när man har allt det här, det är då man får en stabil, ett stabilt hem. Mm. Så att jag skyllde allting på omvärlden liksom. Men sen när jag verkligen insåg att inte bara att det fanns en skillnad, men också att det här var inte normalt. Det var när jag flyttade till Sverige.
Uh-huh.
Och lärde känna min bästa vän Isabelle och hennes familj. Och hennes mamma var precis som min, en ensamstående. Med två barn dessutom. Och hade kämpat och kämpat, och det var tufft. Men skillnaden jag såg var att hon emotionellt försökte vara så tillgänglig och kärleksfull som hon bara kunde till sina barn hela tiden. Och jag såg att det var inte alltid lätt, men jag såg henne aldrig behandla sina barn som min mamma hade behandlat mig. Så när hon då, Nettan, frågar mig, 14 år, Chrissy, hur mår du? Och jag bara, nej men jag mår bra. Hon bara, nej, hur mår du? Så bryter jag ihop, för att hon var någonstans min brytpunkt för allt som hände sen. Kunde ju resa håret sig på kroppen. Och jag tror att det var också så jag vet inte, jag har inte riktigt frågat henne om det, men det känns som att det var tack vare henne och dels också min skola som jag gick i Sverige efter att vi hade flyttat hit då, som uppmärksammade att det var någonting som inte stod rätt till. Och då fick jag ju turen att ändå väldigt tidigt som 14-åring kunna börja skrapa på ytan av att läka och förstå och acceptera och sörja.
Mm. Hur kommer det sig att den där 28:e flytten blev till Sverige från Estland?
Bra fråga.
Oklart.
Kanske för hon kände att nu har vi varit där vi kan vara i Estland nu.
Dags för ett nytt land,
äventyr.
Och hur var det för dig att flytta till Sverige?
Oh, herregud. Jag var ju väldigt anpassningsbar i Estland. Mm. För jag hade någonstans lärt mig jag hade lärt mig hur jag skulle hantera att byta skor.
Flyttar? Ja, du var ju en expert på det. Du måste ju vara överlägset bäst i Sverige, typ nästan på att byta nya sociala miljöer hela tiden. Och
det intressanta är att jag är ju inredningsstylist och ska bli inredningsarkitekt. Just det. Kanske för att jag är professionell flyttare. Och
ja, men precis. Snabbt så där skapa sig en ny samhörighet, ett nytt hem. Ja, häftigt att det har blivit ditt yrke.
Ja, det är faktiskt, det är kul. Otroligt. Parallell.
Ja,
verkligen.
Ja, precis.
Jag tror att det var mycket så här, min pappa kom in i bilden och han är too good for this world. Han är så himla mjuk och kärleksfull. Och han blev stört förälskad i henne och hon i honom. Och då kändes ju det här såklart för henne som att gud vad spännande.
Mm.
Nu flyttar vi till ett nytt land. Jag tror att hon tog väldigt mycket. Hon var väldigt benägen om hur saker skulle se ut utåt sett.
Mm.
Hon var så himla medveten om det hela tiden. Så när Facebook kom, då blev hon ju en ny nivå av leva för galleriet. Liksom. Nej, men jag tror att hon...
Blev du arg då? Alltså, när du såg att hon målade upp den här falska bilden av att allt är så fantastiskt och under ytan var det bara skit.
Ja. Jo, men det blev jag. Men det... Jag visade inte så mycket ilska mot henne förrän jag blev äldre. Mm. Jag var mest bara... Det gjorde mig mest illamående. Tills jag faktiskt stod på mig. Men jag, fram tills att jag faktiskt stod på mig så kände jag mig bara illamående kring det. För att man ser liksom en verklighet och lever med en person. Och så kollar man online och så finns det en helt annan person som lägger upp bilder på mig och skriver texter om hur jag är det bästa som har hänt henne och grejer. Mm. Fast det jag har hemma med henne, det är någonting helt annat. Och i Sverige så fanns det också faktorn om att hon inte pratade svenska. Och vi pratade estniska. Så hon kunde framför familjen till och med fortsätta vara så sjukt elak mot mig. Utan att, och där sitter min pappa och hans söner och mina bröder i soffan och hör allt det här fast de förstår inte.
Vad kunde hon säga då?
Ja, men hon kunde kalla mig hora och att jag var äcklig och allt det här. Det fortsatte att bli bara grövre hela tiden. Och det gjorde mig psykiskt sjuk på riktigt. Att man står där och ingen förstår vad hon säger. Jag kan inte gå översätta det här. Jag kan knappt återberätta vad hon har sagt idag för att det var så hemskt. Och jag kunde absolut inte göra det i den situationen. Så det skapade också någon slags distans mellan mig och min nya familj. Att de förstår inte vad hon säger. De fattar inte vad hon gör. Tills de fattade då, såklart.
Och vad var det som fick dem att fatta vad hon egentligen sa och vad hon utsatte dig för dagligen?
När de för första gången bevittnade att hon blev våldsam mot mig.
Mm. Hur gammal var du då ungefär?
Svårt att svara på. 15 kanske.
Och vad var det som hände?
Jag har ingen aning.
Nej.
Jag kan inte svara på det. För det var så mycket så ofta så att jag svårt då. Alltså det kunde vara så meningslösa saker som att bara när man hamnar i ett missförstånd i vanlig kommunikation med person man är vän med.
Mm.
Tänker typ att prata med en kompis och säger nej men så uppfattade inte jag det. Då kunde hon svara med den reaktionen.
Mm.
Alltså pratar vi... Vadå, knytnävar eller vad hände? Liksom, hon slog
alltså, hon kunde kasta muggar på mig, hon kunde slå mig med knytnävar. När jag var mindre så var det med bälte. Bara för att typ straffa mig.
Då när hon visar sitt fruktansvärda våldsamma ansikte inför då din nya familj, din nya fina pappa och bröderna. Hur reagerar de då när de fattar? För nu är det ett språk som är internationellt. Det är inte bara de här hemska, fruktansvärda, verbala kränkningarna som inte de fattar för de pratar estniska.
Mm.
Men de ser slagen. Vad händer?
Utan att outa för mycket från en person som nog inte vill bli outad i det här sammanhanget. Så fanns det då en person i min familj som gick emellan. Stoppade det. Och det slutade med att han själv flyttade hemifrån efter det. För att han inte klarade av att bo kvar där.
Mm. Hur kändes det att någon såg dig och stod upp för dig?
Ja, det var alltså både hemskt och också på något sätt hoppfullt. Men jag hade ju varit med om det förut. Att någon har funnits där vid något tillfälle. Men sen så har de försvunnit och så är vi tillbaka där ändå. Så jag har haft väldigt svårt att leva på hoppet om att någon annan ska komma och hjälpa mig. För att jag har uppfostrat mig själv till att det bara är jag som finns där alltid.
Man bara tänker stackars dig, alltså man blir så jävla knäckt att det finns barn som har det så här och unga, så det är fruktansvärt. Vad händer härnäst då när den här närstående har ändå gripit in och visat att jag står upp för dig? Svårt att prata om.
Jobbigt. Nej men Det var ju från den dagen den nya familjen splittrades. Och det är mycket... Jag har lite fragmentarisk minne från då, den tiden. Jag slussades mellan fosterhem i två vändor. Första gången var inte en jättetrevlig upplevelse, för att jag kände att det var lite som att nu ska jag bli uppfostrad till att vara en bättre unge. Mm. Men ingen förstod riktigt vad det var som egentligen pågick. Och sen andra gången så var jag så pass gammal, jag var 17 då. Så att jag kunde bara bo, jag hade äntligen hamnat i en familj där jag kände så här, men wow, här känner jag mig trygg. Här är en person som ser mig och förstår mig och hör mig och vill mitt bästa. Men så fyllde jag 18 och då fick inte jag bo kvar där.
Hur kändes det att bli utkickad på något sätt från det första trygga hemmet?
Alltså jag gav liksom upp ett bra tag på att få ett bättre liv där och då. Jag kände att då när jag fyllde 18, då började jag festa och var ute på krogen och skaffade mig massa ytliga vänner och liksom skapade en ganska destruktivt mönster som jag kunde fly till. Men jag gav upp liksom hoppet om att jag skulle inom nära framtid få en stabil tillvaro där jag mår bra och känner mig trygg. Jag var bara tvungen att släppa det då, för då slapp jag bli besviken. Det tog så mycket från mig att hela tiden hoppas på att det blir bättre. För jag minns när jag var liten, då tänkte jag hela tiden med mamma att hon kommer bli bättre, vår relation kommer bli bättre. Och så får man bara bakslag på bakslag på bakslag. Mm. Och nu var jag 18 och kände så här, okej, nu kan inte jag vara kvar i SOS på samma sätt. Jag vill inte vara ett SOS-barn heller. Hur sexigt är det liksom? Så jag körde en våld 2 av tonårsfasoner i princip. Och bara, flydde till beteenden som kändes bra. Där och då, i den stunden, där och då.
Jag tänker på det här med fosterhem. Alltså de flesta vet ju inte hur det är att bo i ett fosterhem.
Mm.
Kan du ta med oss på den resan? Hur går det till? Kommer du ihåg första gången när du kom till ett fosterhem? Vad hände då? Vad hände dig då?
Jag kom dit och så var det ett ganska fint hus i Upplands Väsby på flera våningar och utomhuspool. Och jag bara, men gud, det här kanske blir trevligt.
Mm.
Det kan vara roligt. Men så insåg jag ju snabbt att nej, men okej, det var ju jag och sen två till barn som bodde där. Och vi satt och åt för oss vid vårt bord och de andra satt vid sitt. Och sen så hade vi våra rum och det var där vi skulle spendera vår tid. Och det kändes som...
Mm. Var ni lite andra klassens medborgare i det hemmet?
Tack.
Jag var liksom inte en del av familjen, utan här sitter vi i familjen och här sitter ni.
Ja, och det var mycket så här, det här är reglerna. Klockan 9 så ska ni borsta tänderna, klockan 10 ska ni vara i sängs. Jag väcker er klockan 6.
Mm.
Och så var det dag in och dag ut och man bara gick där. Och
lite militär schema på något sätt. Ja. Det var ingen kärlek eller?
Nej, det var det inte.
Hur kändes det? Vi tänkte att man, eller vet inte, man kanske hade något hopp för att komma till det här nya hemmet. Att nu kanske det vänder och så får man det. Hur var det när du insåg att det här inte heller något kärleksfullt hem?
Men då var jag ju typ 15.
Mm.
Och jag minns att jag tänkte precis så som du sa nu, att nu kanske det blir bra. Mm. Nu kanske det kommer liksom, nu får jag den här tillvaron då det känns tryggt och stabilt. Men i och med att jag hade så få referenser så var det också någonting i mig som kände så här, eller så är det inte så illa det här, men jag kan bara inte njuta av det. Det kanske är så här, det kanske är det som är alternativet till det som jag har.
Man tänker ju 15 år är en sån himla sårbar ålder också. Mm. Alltså det är, man är så ömtålig.
Man utvecklas ju väldigt mycket.
Ja, det händer så mycket. Och då inte få någon som, du vet, kramar om en och säger jag älskar dig, du är så himla bra, gud vad du är fin. Mm. Och bara som är där och lyssnar. Det är ju hemskt att inte alla barn får med om det.
Ja.
Men vad händer då? Hur kommer du därifrån? Är det någon från SOS som kommer och besöker, kollar hur du mår, eller vad händer liksom? Kommer du ihåg?
Men min mamma hörde av sig väldigt ofta då. Och då berättade hon alltid att det är bättre nu och hon ville att jag skulle komma hem. Och jag föll för det.
Ja.
Såklart. Jag tänkte, nu är hon bättre igen.
Mm. Kan du förklara det för någon som kanske inte vet, men hur det där är? Alltså att, kände du då när hon ringde och sa, men jag har blivit bättre, nu kommer att gå. Och så kanske du slogs inombords med tanke om att, ska jag våga lita på det? Jag vet ju hur hon brukar vara.
Mm.
Hon säger det här, men sen vet jag hur det blir. Men samtidigt, vad var det som gjorde att du längtade efter att ändå komma hem till din mamma? Fastän du visste att du riskade ganska mycket.
Alltså det var ju just det här med hoppet om att jag skulle en vacker dag få en förälder som är där och som älskar mig och som är trygg och vill mitt bästa. Det hoppet fanns ju där genom alla åren.
Mm. Tänk att det är så starkt hos barn att man verkligen, man nästan vad som än som händer så liksom vill man så gärna bli älskad av sin förälder.
Ja.
Det är otroligt.
Ja.
Vad händer sen då? Det blir fram och tillbaka i de här fosterhemmen. Och du flyr sen. Sen blir du vuxen, utkastad då som 18-åring. För att nu ska du klara dig själv. Och då var du också väldigt ung.
Ja, verkligen.
Verkligen ung ute i världen.
Ja, men 18. Då, ja. Men mitt i allting så började jag ju hitta saker jag var bra på.
Mm.
Så dels så... mitt största problem med min relation med min mamma och liksom hur vi hade det hemma i tonåren, det var ju att jag inte riktigt, jag klarade inte mig.
Mm.
Alltså, jag kunde gå till skolan utan strumpor och utan underkläder, för det fanns liksom inte. Så jag skaffade min första jobb egentligen när jag var 12, när vi bodde i Estland, och började sälja badleksaker och grejer. Och de ville jag också skaffa mig ett jobb i Sverige ganska tidigt. Och då hörde jag att det fanns vissa på min skola som jobbade som telefonförsäljare. Och då sökte jag jobb där som 16 år. Fick jobbet, blev väldigt duktig, väldigt snabbt. Och jag hittade liksom också en slags... Jag fick så mycket uppmärksamhet av min omgivning. Dels för att munnen gick på mig konstant. Och dels för jag lärde mig svenska på bara några månader.
Det är helt otroligt.
Ja, faktiskt. Jag fattar inte.
Alltså det, ja, men det var ju jättekul. Ja. Så, men det gav mig någon slags... Det gav mig en uppmärksamhet som jag trodde skulle ersätta det jag sökte efter hos min mamma. Men då då fick jag det jobbet som telefonförsäljare som 16 år. Jobbade med det ett par år. Och när jag var 18 så blev jag headhuntad till att börja jobba som säljare på Easy Park som hade precis öppnat upp. Och då gav de mig erbjudandet av att hoppa av gymnasiet och börja jobba där istället på heltid. Så i samma veva som jag hade den destruktiva festfasen så blev jag också liksom uppmärksammad av personer som hade ett fungerande liv, vilket gav mig någon slags kick att bara få vara med. Så jag hoppade av gymnasiet och dränkte mig mycket i dels alkohol men också arbete väldigt, väldigt tidigt. Jag liksom distraherade mig själv med saker hela tiden. Jag kunde aldrig varva ner, för att så fort jag varvade ner så var jag tvungen att tänka på mitt liv och hur jag mår.
Mm.
Så där som 18-åring då så började ju några riktigt stabila och ostabila år av flyktbeteende från min sida.
Mm. Hur gick det från det till att du senare faktiskt vågade konfrontera vad du hade varit med om under din uppväxt och börja söka hjälp? Och så?
Det var ju en märklig resa, för i och med att efter att jag hade fått den här första kicken av att bli uppmärksammad av min omgivning, då ville jag ha mer och mer och mer av det.
Mm.
Och det slutade med att jag sökte in till Big Brother och kom med.
Just
och då
det.
Tänkte jag, wow, nu kommer världen älska mig. Nu jävlar, nu händer det. Nu ska vi läka alla inre sår med bara ösa på med uppmärksamhet från min omvärld. Så jag gjorde hela den resan, satt där i 103 dagar, kommer ut. Och så får jag jättemycket uppmärksamhet, så känner jag, jag vill inte ha det här. Kan jag ångra mig?
Mm.
Det är det värsta jag känt i hela mitt liv, att folk tittar på mig och hela tiden. Och då var jag ganska trött på mig själv. För då kände jag så här, men nu har jag försökt allt, herregud.
Mm. Mm.
Jag hade gått i terapi lite till och från innan i KBT och grejer, där de skulle berätta för mig hur jag kunde tänka annorlunda och grejer. Det tyckte jag inte gav mig så mycket. Men där och då så kände jag så här, nej men det är någonting i mig som är trasigt.
Mm.
Jag kan inte vara lycklig. Typ. Det är, jag har tappat förmågan. Och då sökte jag hjälp. Och var för första gången helt, inte helt, men så öppen som jag kunde vara där och då. Mot de som fanns där för att hjälpa mig. Så jag tog upp en psykologkontakt och kontaktade även SOS. Och då grävde de fram mina gamla files och grejer. Liksom. Så jag fick ganska mycket hjälp från dem.
Berätta, vad var det som fick dig att våga kontakta SOS? För ofta upplever vi när vi är runt om i Sverige och föreläser så att många är lite rädda för att kontakta SOS.
Mm.
Men du vågade höra av dig som ändå då ung vuxen. Vad sa du och varför?
Ja, nu hoppar vi ju lite i tidslinjen. Ja, jag får be om ursäkt. Men
det är så.
Allt hänger ihop med något.
Yes.
Men det var ju just att jag hade varit med i Big Brother och sen hade jag fixat en lägenhet till mig själv där jag skulle bo helt ensam för första gången. Och sen gick det åt skogen för hon som hyrde ut ville inte hyra ut längre.
Mm.
Och då behövde jag flytta tillbaka hem till mina föräldrar då och till min mamma.
Mm.
Och då gick jag samtidigt i terapi där, pratade om min mamma och grejer och började känna så här, men alltså det här är så... Det är inte så konstigt att jag inte mår bra.
Nej.
Äntligen var det någon som bara, du är ju 20 plus nu. Du ska ju kunna sätta gränser med din förälder. Det du beskriver är inte okej. Och det jag började liksom smälta in det i mitt system, att det är inte okej. Jag får sätta gränser. Så första gången när jag äntligen verkligen så här bröt ut med hela min sanning till min psykolog, det var när jag bodde hemma igen och min mamma hade återigen attackerat mig fysiskt och mentalt. Och då behövde jag bara gå dit och prata och gråta lite. Andra gången var egentligen när jag då sa upp kontakten med min mamma, för då hade det hänt igen. Och då hade jag vid det tidigare tillfället satt en gräns och sagt, händer det här igen, då försvinner jag och då ser du aldrig mig igen.
Hur var det? Och alltså sätta den gränsen att nu är liksom vår kontakt över.
När det hände så var det det läskigaste jag gjort i hela mitt liv. För det är så mycket som kom på köpet av att växa upp som jag gjorde i form av dålig självkänsla. Och så kan jag verkligen... lita på att jag kan ta hand om mig själv. Kan jag verkligen klara mig liksom? Så det var ju svinskrämmande där och då. Men jag kände också någonstans att jag började gå i tankar om hur det skulle vara att ha egen familj, egna barn. Och hur skulle det se ut i praktiken med en förälder som var som henne.
Mm.
Så att, ja, det var när jag började blanda in andra i mitt scenario som pågick i mitt huvud och jag började inse att det här inte är hållbart. Och jag hade satt en gräns innan och sagt en gång till och så är det över. Och nu kände jag så här, det här är min chans också att vinna tillbaka lite värdighet i det hela. Att hålla det här löftet hur svårt det än är. Så när hon då, det var ju också så här, varför det hände, den konflikten, det var för att jag hade tagit hennes morfintabletter ifrån henne och gömt dem för att hon missbrukade dem. Så jag försökte hjälpa henne igen. Och då slutade med en fight som vanligt. Och då sa jag till henne att nu är det över. Sen nu drar jag. Nu ringde jag SOS. De fixade en, ett vandrarhem för mig där jag kunde bo ett tag tills jag hittade någonstans att bo. Och så var det över. Och jag kände verkligen så här, nu är det över. För nu har jag kopplat på SOS. Jag har berättat för psykologer och mina vänner. Nu är det här ute.
Mm.
Så nu är det lika bra att bara tuffa på och se vad som händer. Mm. Bara så här, jag måste bara hoppas på att det blir bra en dag.
Mm.
Och det blev ju det. Men det tragiska i det hela, det är ju att jag sa upp kontakten med mamma där och då. Vi hade ingen kontakt på kanske 8 månader. Och jag och min pappa fick mer och mer intensiv kontakt under den perioden. Så en gång när han ringde mig då, och jag efter att ha avvisat min mamma under 8 månader accepterade att prata med henne för första gången efter 8 månader, så frågar hon mig då om jag hatar henne.
Mm.
Och att, om det är därför, att är det därför jag inte vill ha kontakt med henne, för att jag hatar henne. Jag bara, nej mamma, så hade jag hatat dig så hade vi inte haft det här problemet. Det här handlar ju om att jag älskar dig.
Mm.
Och det är det som är destruktivt här. Och det här har jag berättat om innan också, att jag då satt ett ultimatum till henne. Jag sa till henne, jag bara, det som var liksom sista spiken i kistan för mig, det var när jag tänkte att jag har barn och att du ska vara deras mormor. Och jag insåg att så som du är nu så kommer inte du få vara deras mormor.
Mm.
Så jag bara, du får 2 alternativ av mig. Du väljer själv. Jag kommer inte pressa dig till någonting. Men antingen så börjar du ta ansvar för det du har varit med om, den du är idag och hur du påverkar alla i din omgivning. Eller så kommer mina barn tro att du inte finns.
Mm.
Det är det här du har att välja mellan.
Mm.
Och så avslutade vi det samtalet med att jag sa att jag älskar henne. Och hon sa att hon älskar mig. Och hon bad om ursäkt för att hon har varit så dålig mamma. Allt det. Och sen en månad senare så gick hon bort.
Vad hände då?
Det var då jag började läka på riktigt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. När hon gick bort.
Vad hände? Tog hon sitt liv eller?
Nej.
Mm.
Som jag nämnde så missbrukade hon sina morfinmediciner. Så hennes inre organer hade till slut gett upp. Mm. Så hon somnade på toalettsitsen med en cigg i handen. Det var hennes höjdpunkt på dagen att sitta och röka inomhus på toan. Så hon var väl någorlunda tillags när hon gick bort. Men då försvann hon. Och då, när det liksom, och då jag insåg vilket hot jag hade känt att hon var i min vardag hela tiden. Mm. Och när det hotet inte längre fanns där, när jag inte behövde få panikångest för att mobilen ringer för att, eller för att hon ska ha skickat något jävligt brev liksom.
Mm.
Och då jag egentligen började bli den personen jag är idag. Där jag inte behöver vara rädd hela tiden längre.
Starkt. Men hur går du igen då till någon psykolog eller någonting? Eller börjar det här, är det här med ett eget arbete? Eller hur går det till?
Ja, jag bytte psykolog från den första jag gick till efter det här. För jag var inte riktigt klar med själv vad det var som var quote unquote fel på mig. Så var det att jag själv var självdestruktiv eller var det stress eller jag visste inte riktigt. Tills jag hittade en artikel online som handlade om komplex PTSD. Och läste de symptomen och hur liksom en barndom som kanske inte ens är så illa som mitt hade varit kan orsaka posttraumatiskt stresssyndrom hos vuxna långt in i vuxenlivet. Och kände igen mig mycket, mycket i det. Och med den igenkänningsfaktorn så kunde jag också själv söka efter hjälp som på riktigt kunde hjälpa mig.
Vad var det som hjälpte dig mest när du insåg att det förmodligen var posttraumatiskt stresssyndrom som du faktiskt led av?
Det var känslan av att jag inte var ensam. Och att det här var någonting som så många människor världen runt är med om och våndas med fortfarande än idag. Att bara inte känna att jag är fel.
Mm.
Utan att få känna att det har varit med om är fel.
Exakt.
Det hjälpte mig väldigt mycket.
Mm. Så bara, det är inte så bara, men den insikten att förstå att det är inte egentligen mig det är fel på. Mm. Min reaktion är ganska naturlig och frisk.
Mm.
Det jag blev utsatt för, det var det som var sjukt.
Mm.
Mm.
Ganska skönt, anser jag. Eller något man svårt att inse det liksom, på något vis.
Ja, det var väldigt blandat. För det var dels väldigt skönt att på något sätt ha knäckt koden.
Mm.
Men också så började det ett sorgarbete som jag tror kommer fortsätta livet ut för mig.
Mm.
Att bara inse att jag har varit rädd hela mitt liv. Mm. Och att inse att jag aldrig kommer veta hur det känns att ha den uppväxten som jag tycker att varje barn ska ha.
Mm.
Och det gick från att jag trodde att jag var sjuk i huvudet till att bara känna sån extremt sorg över förlusten av ett normalt liv, eller ett någorlunda normalt liv, eller en förälder som i alla fall var trygg och älskade mig. Mm. Så det var väldigt, väldigt, väldigt blandat.
Mm.
Och de båda två delarna behövde ju finnas där samtidigt, för jag känner att det var så att tidslinjen för mig var verkligen först så här insikten av att det var ett fel och sen sorgen, hela sorgprocessen kring det och så här förståelsen kring hur det har påverkat mig och att det finns andra, alltså det finns helt annorlunda familjeförhållanden omkring mig och sen till slut då att acceptera.
Mm.
Det är liksom tidslinjen som har tagit mig dit det är idag. Att till slut kunna känna att okej, jag har sörjt färdigt. Jag accepterar nu. Det är lite som att sörja en släkting, vilket jag också då gjorde. Men, men parallellt med det så sörjde jag mig själv lite.
Men känner du att du har sörjt klart lite grann, eller?
Ja. Det har jag, delvis. Det är som jag sa.
Ja, du sa att det var dels livslångt såklart.
Ja.
Men på ett sätt den där akuta sorgfasen kanske. Eller den första sorg kanske olika ansikten på något vis.
Ja. Jo, men det är absolut. Mm. Jag känner absolut att jag har sörjt klart min barndom. Och så. Jag kommer alltid känna en avsaknad av en kärleksfull barndom. Men jag sörjer inte det på samma sätt. Utan jag tänker idag att det som hände mig och det jag var med om kanske hände mig just för att jag delvis ska sitta här idag och berätta den här historien för folk som kanske sitter och lyssnar på det här och aldrig har vågat prata om det.
Mm.
Att prata om det, att våga berätta. Mm. Vad känner du, vad händer i dig då? Hur... Är det någonting man mår bättre av, upplever du? Att liksom...
Ja. Alltså, jag tror att det viktigaste i det hela, det är kanske inte... Alltså man ska, jag brukar inte tänka att när jag pratar om det så är det läkande process för mig längre. Jag har liksom läkt de delarna av mig som behövde läka. Så det behövdes terapi. Så att bara prata om det räcker inte. Men idag så känner jag att när jag pratar om det så låter jag liksom alla delar av mig och hela min berättelse om hur jag blev den jag är vara med. Vilket gör att jag är autentisk. Jag är 100% Chrissy. Inte en påhittad roll som jag tvingades in i. Inte någon som jag vill att som jag tänker att folk vill att jag ska vara, utan nu är jag 100% jag och det är mer än okej. Så att prata om det, det ger också en tillbaka lite av det här självvärdet som man tog sig ifrån som liten. Att känna att jag är exakt lika värdefull innan och efter att jag har berättat min historia och min uppväxt. Jag tror att det skadade mig, det kan jag säga. Det skadade mig extremt mycket att hitta på en historia som inte var sant.
Mm.
För då kändes det inte som att jag levde då. Mm.
Vad skulle du vilja säga till alla barn och unga som idag lever i familjer i en sån här lugn? Det kan ju också faktiskt vara vuxna människor. Alltså som blir förtryckta på det sättet som du har upplevt. Och alltså verbalt och fysiskt, alltså misshandlade, psykisk tortyr. Vad skulle du hälsa till dem?
Det finns ingen lätt väg ut, men det finns alltid en väg ut. Jag tror att det viktigaste första steget, det är att skapa den här inre dialogen. Det kan räcka med att man bara skriver ner sina tankar. Bara skriver ner på ett papper så att man får läsa. För att förstå, lite, hamna lite närmare i den här insikten av att okej, det här är inte okej. Men också att man får komma ihåg att vägen ut är inte lätt, men den är desto mer belönande. För det är easy come, easy go. Men när man tar det här steget och äntligen står upp för sig själv och börjar aktivt göra beslut som hjälper en att komma ut, bli bättre, så blir det också den här självkänslan och självkärleken som barn bygger ganska snabbt under sina första levnadsår i trygga förhållanden. Den går lite också på steroider även på vuxen ålder, när man bara börjar göra kloka beslut för sig själv. Så att ett litet steg åt rätt riktning kommer generera med så mycket tillit till en själv och till världen omkring en. Så det är aldrig för sent.
Fint budskap.
Verkligen.
Och nu firar ni snart ett år som gifta. Nu, tänk. Hur är det nu då att få liksom starta och bygga ett liv tillsammans med en annan människa som du ju träffade på Love is Blind? Du vågade gå in i ett nytt offentligt sammanhang efter Big Brother. Vad var det som fick dig uttaget att våga ta steget igen och faktiskt söka också offentligheten någonstans?
Ja, det var väl för att det var ganska avdramatiserat för mig i och med att jag redan hade gjort det.
Ja.
Så jag tyckte inte att det var en så big deal att det filmades. Och sen hade jag kollat på programmet själv och bara, åh gud vad skönt. Och bara sitta där med en vägg och prata och vara helt öppen och naken inför någon som inte ser en eller kan döma en. Eller... Det kändes som någonting som var ämnat för mig att göra nästan. För även om jag innan Love is Blind var redan duktig på att men det här är jag, take it or leave it, så var jag inte riktigt där jag vågade vara sårbar 100% med personer jag träffade. Så den upplevelsen var lite av det sista steget i min läkning för att kunna gå in i en relation.
Så programmet var faktiskt en del av din läkning.
Gud, vad fint.
Otroligt fint.
Ja, verkligen. Ja, det är faktiskt. Det låter ju klyschigt. Varsågod. Nej. Netflix, här kommer ansökningarna.
Ja, men så kan det ju bli i bästa fall. Vi tror ju på berättande. Hela podden är till berätta alltid det här. Och tv är ju faktiskt ett sätt att berätta. Ja. Så kan det verkligen vara. Men var det kärlek vid första ögonkastet?
Eller vägkastet.
Eller vägkastet. Röstkastet. När kom kärleken för dig?
Alltså det är ju svår fråga att svara på. För att jag tycker det finns en universell kärlek för alla de som man knyter an där inne. Bara för att man vågar öppna upp sig sinsemellan. Men när jag insåg att det var Rasmus för mig. Det var under en dejt då jag bara kom till insikten att under våra dejter så kastar jag av mig skorna, lutar mig mot soffan, känner mig som hemma. Och det är högt och det är lågt och vi skrattar och vi gråter och alla känslor finns med. Medan på mina andra dejter så fastnade man ofta. Man höll sig kvar liksom i sinnesstämning. Och det var för mig som blev avgörande. Att men det är så här jag vill ha det. Det ska få svänga och det ska vara högt och lågt. Och vi ska båda våga vara oss själva fullt ut. Och jag skrev en lista med 10 saker som är sämst med mig. Så här, snuspriller på olägliga ställen och strumpor som jag glömmer i soffan och grejer. Och han gjorde lika så tillbaka. Och då kände jag så här, det är så här jag vill ha det. Att vi ska vara fullt ut oss själva. Och det var också då jag insåg att det här är kärlek.
Oh. Som att du kanske äntligen har fått titta det här hemmet som är tryggt också. Känns det så?
Ja, det gör det.
Vad fint.
Ja, vilken alltså, sagohistoria.
Ja, men, ja, faktiskt. Men med nu när kärleken finns här och du och hundarna också. Mm. Jag har ju två hundar också. Ja, hur kommer de överens tillsammans förresten?
De är mer än vänner.
Det är så. Tryggt besked till alla som har undrat hur det skulle gå.
Precis.
Mer än vänner. Sover de tillsammans?
Har de också blivit tillsammans? Eller?
De grovhånglar är stabila 15 minuter varje morgon.
Oj då, ja det är bra. Det är kärlek på många nivåer.
De blev så inspirerade.
Ja, så det blev incest.
Oj,
mellan bröderna.
Mysigt.
Nej, men de trivs för
bra, vad,
vad fint.
Mm. Men är det så att du vågar fundera nu på att ja, bli förälder då och så?
Ja, ja, det gör jag. Och det har jag nog känt under längre period.
Mm.
Det känns nästan som att det är en del av min livsuppgift att bli en förälder. För att bryta mönstret och också säga. Det är ju kanske lite dumt att säga, men det är ju så att man lär sig otroligt mycket som, alltså genom att leva det livet jag har levt. Mm. Som många andra som tur är aldrig behöver lära sig. Och det hade varit väldigt, jag känner att jag är så nyfiken på hur en person med halva DNA från mig och halva DNA från personen jag avgudar kommer bli. För att den kunskapen och de karaktärsdragen som jag och Rasmus sitter på, delar av dem kommer ju oundvikligen slussas vidare på det här barnet, och om vi lyckas då erbjuda trygga, kärleksfulla förhållanden för uppväxt för det barnet, så, det kommer, så ska det bli väldigt spännande att se vad det blir för individ ur det hela. Mm. Så det känns som att det är ett måste,
ja, kul.
Att ta reda på. Ja.
Vad är det viktigaste du kommer att vilja ge som förälder då till ditt och Rasmus barn?
Att du ska inte lyssna så mycket på alla andra. Mamma och pappa inklusive. Det ska vara det exakt den du känner att du är. Och så ska vi stå här och stötta dig vad du än väljer att göra i livet.
Mm. Fint. Ja, mm. Otroligt fint. Och igen bara den här, också ett ord till alla de som står bredvid ett barn som de, eller en annan person, en annan vuxen kan det också vara, så de misstänker det i det här helvetet.
Mm.
Hur ska man kunna inspirera fler till att bli till den här kvinnan som vågade fråga dig, men hur är det på riktigt? Och du bara, ja, men det är bra. Och du bara, nej, hur är det? Och den gången du vågade vara ärlig för första gången.
Det är ju just att ställa frågan flera gånger, gärna efter varann, och visa att du ser.
Mm.
För en av superkrafterna man får ur de förhållanden som jag växte upp i, det är att hålla masken. Men den masken håller inte heller fullt ut om man bara vågar stå på sig. Ja, verkligen. Och ifrågasätta. Alltså, för jag tror att många är rädda att personer som far illa ut, att de är också väldigt sköra och sårbara och lätta att göra illa. Men min erfarenhet är att det inte stämmer. Man får ju också tänka så här, vad man har vuxit upp i. Lite tough love, lite extrem ärlighet. Det kan ibland vara nyckeln att bara säga, vet du vad, jag köper inte det här.
Mm.
Mm.
För det är någonting som jag också uppskattar extremt mycket. Från, alltså, värdesätter i min omgivning och i personer omkring mig, att bara säga, gud, var bara ärlig. Säg till mig vad du känner och hur du uppfattar det. Nu är det ju liksom i vardagliga sammanhang då, men även där och då när
du ska inreda ett hem, så säger du det. Säg nu helt ärligt, det är ditt hem. Säg inte att det är så fint om du inte tycker det. Vad säger du?
Exakt
ärligt. Gud, det känns
som att det är viktigt just när det gäller hem också.
Ja.
Att det
faktiskt, men vi är inte alltid så bra på det. Ibland ser det så här som att vi är ja, men det känns bra. Mm. Och så kanske man känner att nej, men helt hundra tyckte hon inte att det var. Men då säger man, okej, vad bra, då säger vi så.
Ja.
Och så
som när man går till frisören. Liksom.
Ja, varför? Ja, precis. Ja, men så mer ärlighet helt enkelt.
Mm, verkligen.
Kommer vi längre på.
Ja. För det är det, man får ju ge personen det man vill ha tillbaka.
Mm.
Så får man ju tänka då.
Just det.
Mm. Och det går.
Ja, men vilken fantastisk berättelse och helt otroligt hoppingivande också att det kan att du sitter här idag och strålar av så mycket kärlek och värme, va? Mm. Genom allt du har gått igenom. Och så sitter här idag och ger den kraften till andra. Att det finns hopp.
Helt fantastiskt.
Det finns hopp, va? Du är fantastisk. Vi är så tacksamma, Tilda och jag, att du har kommit hit och berättat allt det här idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Vi kommer att hålla alla tummar för dig fortsatt och se fram emot det här fantastiska kärleksbarnet.
Ja.
Ja, men du är underbar. Tack för att du sprider så mycket kärlek och värme. Och ja, om man vill följa dig kan man alltid följa ditt Instagram, eller hur?
Ja, det kan man göra. Ja, och YouTube nu också.
Ja, YouTube också. Vad heter kanalen? Något speciellt eller?
Chrissys.
Ja, det var enkelt och bra.
Det är bra.
Ja, kika in på Chrissys tycker jag, om du vill ha mer av Chrissys kärlek och värme och inspiration.
Ja, där ska jag faktiskt börja visa upp mina inredningsskills.
Bra. Där.
Jag är lite trött på att prata om mig själv nu i sociala sammanhang.
Ja, men vad bra. Då får vi se också andra sorters uttryck som du kan ge till hur man faktiskt kan skapa en trygghet där hemma också. Och med och liksom, så att man känner sig extra hemma. Där man... Underbart. Verkligen. Men med de orden så tror jag vi stänger till podden för idag.
Det gör vi.
Ta hand om er alla där ute. Glöm inte bort det som Chris har sagt. Du är värd att växa upp i ett hem som är fantastiskt och kärleksfullt. Mm. Du är värd att må bra.
Mm. Och tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.